talar till oss den här kvällen och påminner oss om vem du är i våra liv och i vår situation. Amen. Varsågod och sätt dig. Oj, vad roligt att få vara här, hörni. Jag vet inte hur det är för er om ni har varit här varje söndag sen vi började ha gudstjänst igen, eller om ni har haft någon slags sommarlov, eller om ni har varit bortresta, eller om ni har suttit i någon lång karantän. Men för mig är det några veckor sedan jag har haft möjlighet att vara här. Och jag har saknat det, men jag har framförallt saknat att bara mötas med dem man brukar möta i kyrkan på en söndag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag brukar skryta till mina vänner som inte kanske går i kyrka själv eller tror på Gud, att det är helt fantastiskt att få vara i en slags gemenskap eller i en kyrka eller så här, där alla sorters människor möts. Det är ingen skillnad om man är ung eller gammal, eller om man är liksom har en speciell... Okej, vi har kanske något gemensamt intresse att man på något sätt tror på Gud eller söker sig i en sån riktning. Men i det stora hela så är vi väldigt olika. Det är liksom, jag vet inte, jag tycker det är något av det mest fantastiska av att vara del av en kristen gemenskap. Det finns inga särskilda inträdesprov, det finns inga liksom... ingenting du måste göra för att kvala in i gemenskapen. Sen misslyckas vi och gör fel och gör varandra besvikna ibland. Och jag hade en period för många år, eller för kanske 5-6 år sedan, när jag var ganska trött på det här som gemenskapen i församlingen. Och så man orkar som inte med de här människorna helt enkelt. Och kanske du har känt samma sak, och välkommen med, du är på rätt ställe. Vi blir väl alla trötta på varandra någon gång, men för det mesta är det bara underbart att få liksom sträcka sig mot Gud och lära sig förstå lite mer av honom och livet med honom, tillsammans med andra. Så du är på rätt ställe oavsett vem du är, om du är ny här eller om du har varit här mycket. Jag heter Benjamin Sträng och jobbar mestadels med ungdomar i Österbotten för finlandssvenska pingst. Så jag rör mig ganska mycket på olika ställen, i olika församlingar, och främst nu har det varit i Vasa och Jakobstad och lite Närpes också. Och nu börjar ett nytt år och jag är taggad och inspirerad för det, men det är också spännande att se liksom, folk kommer och går, nya ungdomar kommer in, andra flyttar bort. Att få bygga team och jobba med de team som finns av engagerade ungdomsledare. Och nu är det roligt att se nästan flera fulla bänkrader med folk som brukar vara på Uprising. Superkul. Så det känns motiverat att vara här, verkligen. Okej, nu ska jag sluta svamla. Jag har en rubrik idag som heter Vem sa att det du har inte räcker? Vem sa att det du har inte räcker? Kanske ingen har sagt att det du har inte räcker, men ni förstår det när jag kommer in på det här. Det här har varit en ganska bräcklig tid för många av oss. Lena nämnde det också här i Gåvo, snacka här innan. Och det har väl inte gått någon förbi att det har varit liksom en period de senaste månaderna, halvåret, när saker bara kastats som kull eller saker inte har gått som tänkt. Jag har själv haft goda vänner jag gärna skulle träffa som inte har kunnat träffa. Man har inte kunnat åka dit man vill åka. Många har haft resor som har blivit inställda. Och stora och små problem. Många har ju faktiskt haft bekanta som det har gått illa för. Och så här. Det var en bräcklig tid. Och på ett sätt kan man, fast vi inte har kanske förolyckats på det sättet som många andra delar av världen, så vi är ändå i någon slags så här rasmassor, kan det kännas som. Vi kan ju inte jämföra oss med liksom krisdrabbade områden där det hus raserar och det skakar så att människor dör i massor liksom. Men vi kan ändå känna av någon slags så här period av att det är raserat, av att det känns bräckligt. Kanske du kan hålla med mig. Och jag tänker att det här är också en av vår tids stora utmaningar, främst för yngre människor, men kanske också för alla generationer. Det är att vi ser det här bräckliga, och vi ser också det där som vi inte har, eller vi ser det här att vi har förlorat. Vi ser kanske de där chanserna som vi hade, men som inte vi tog. Och vi ser inte på det vi har just nu, utan vi ser på det som saknas. Känner du igen dig i det? Att man lägger fokus på det där man inte har. Man lägger fokus på det där som inte gick som tänkt. Alltså man lägger fokus på någonting som inte finns. Vad är det för sak att lägga fokus på? Men så gör vi ju, för vi är människor. Vi fokuserar på det som inte finns. Och det som finns, eller det vi har, det vi kanske är duktiga på, det vi kan, det vi har nått fram till, det vi ändå är inte nöjda med. Låter det bekant? Och det gör ju att vi missar det vi har. Vi kanske missar möjligheter vi har fått och vi kanske missar gåvor Gud har gett oss. Eller vi missar människor som finns i våra liv. Och så tänker vi att oj, om jag bara ska ha ännu bättre vänner. Men det finns ju människor där. Tar du vara på det? Tar du vara på det du har? Sen jämför vi oss också med de som har kommit längre än oss. På olika sätt. Vi ser de här ytliga framgångsfaktorerna eller liksom bevisen på att det har lyckats för någon. Och jämför oss med det. Och vi ser helt enkelt inte på det vi har. Och nu menar jag inte att vi ska bli nöjda och sätta oss ner och säga att nu har jag liksom upplevt värsta framgång i mitt liv fast man inte har kommit ens ut ur högstadiet. Liksom, det finns mer efter det, jag lovar. Men någonstans behöver vi också vara nöjda med det vi har eller se på det vi har med tacksamhet. För Gud ser det stora i det lilla. Medan vi själva kanske underskattar det som är smått. Vi underskattar att vi är unga. Vi underskattar att vi blev sämst i klassen på den här tävlingen eller på något prov eller vad som helst. Eller vi har sämst inkomst av dem alla och tänker att jag kan ju inte vara med och ge några stora gåvor i den här församlingen. Men Gud ser det stora i det lilla. Gör du också det? Eller jämför du dig och önskar att du ska vara någonstans? Vi ska läsa ett ställe i Bibeln idag. På tal om det ja, på tal om det bräckliga. Jag måste erkänna en grej. Det är okej. Grejen är att jag ska prata lite om yta och fasad. Och så här. Jag tycker jag pratar väldigt mycket om det i olika omgångar. Men det, på något sätt kommer det alltid tillbaka. För vi bygger så mycket ytor med våra liv. Inte minst förstås med sociala medier. Och så här, men också när vi berättar hur vi har det. Så lyfter vi fram det här som är så där lagom eller som är bra. Vi lyfter inte så ofta ändå fram kanske det sämsta. Och för jag kom hit. Jag har ganska nyss flyttat och jag har inte riktigt ordning ännu på mina kläder. Och mitt klädskåp. Och så hittade jag liksom inte rätt byxor. Och så hittade jag de här. Och så tänkte jag att det här blir fantastiskt bra. Varför har jag inte haft de här på länge? Och så drog jag på dem och så var jag jättenöjd. Och så fattade jag varför jag inte haft dem på länge. Okej, är det okej om jag blir så jättepersonlig med er ikväll? Grejen var den att när jag kollade mig i spegeln och svängde runt så här. Så såg jag att jag hade ett hål. Och jag tänkte, men jag kan ju inte stå på en scen i en kyrka på en söndag. Liksom, särskilt också när vi har äldre människor vill respektera att vi kanske inte har superhåliga jeans och så här. Men så hade jag ett hål på helt fel ställe. Och vad gör jag? Jag kommer inte i kyrkan med ett hål i mina byxor. För jag vill inte visa min bräckliga sida. Utan jag vet inte, så här ska man ju inte göra. Men jag tog en sprittusch och stod i spegeln och målade över. Och sen, jag tänkte ju det var en jättebra idé. Och så står jag här och läser igenom vad jag ska prata om. Om att våga visa sig bräcklig och svag. Och våga visa sprickorna i sitt liv. Och så inser jag att jag har gjort precis motsatsen själv. Men det skulle inte ha hjälpt någon att komma närmare Gud och se det. Det hålet kan jag säga. Nåja, det om det. Vi ska läsa Bibeln. Men ibland är det så här, man lever inte som man lär eller man lever inte som man själv tycker att det här är liksom bra grejer. Andra Korintherbrevet 4:3 ska vi läsa. Det är ett lite längre stycke, jag vet inte varför jag tog med allt det där, vissa verser är lite knepiga. Men så ville jag ändå ta med allt. Så här står det. Från vers 3. Om vårt evangelium är dolt, då är det dolt för det som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och som är era tjänare för Jesus skull. Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Här kommer sen poängen som jag vill fram till. Men denna skatt, alltså det evangeliet de pratar om. Denna skatt så har vi lerkärl. För den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Vi är rådvilla men inte rådlösa. Vi är förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Så står det. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vad betyder det här? Har jag fattat vad det här betyder? Knappast lika mycket som kanske någon annan här. Någon som har läst det här ställer mycket, mycket för. Men någonting fick jag ut ur det här som jag vill dela med er. Den lyfter fram några saker. Vi är bärare, om vi tror på, om vi kallar oss kristna och tror på Jesus, så är vi bärare av evangelium, alltså goda nyheter. Det står också att vi vittnar inte om oss själva, utan om Jesus. Ibland kan vi prata väldigt mycket om oss själva och väldigt lite om någonting vad Jesus har gjort. Men vi vittnar om Jesus. Det handlar om att vi bejakar vår svaghet, men inte bara det, utan också Guds kraft. Den tar upp att vi möter motgångar, men att Jesu liv är synligt genom alla de motgångarna. Och sen sista versen är nu att Jesu liv ska bli synligt i våra liv. Jag tycker det är ett fantastiskt mål. Att evangeliet, att Jesu liv och hans ljus ska få bli synligt i våra liv. Det här handlar alltså om en skatt, att ha skatt i lerkärl. Och nu vet jag inte om alla lerkärl är så bräckliga och har sprickor och hål och sådär. Men ganska lätt kan ett lerkärl få en spricka och ett hål. Och det står ju här att vi har den här skatten. Skatten, evangeliet om Jesus Kristus. Vi har den i lerkärl. För att kraften ska vara Guds och inte vår egen. Jag tycker det är någonting fantastiskt. För i den här tiden, men jag har också själv hört, även om man tror på Gud och kallar sig kristen, att någon har kommenterat att oj, du är så stark, eller du är liksom, kanske inte fysiskt stark, men att du som gick igenom det här, eller du som klarade den här motgången, du är så stark. Och ibland är vi nöjda att få höra sånt kanske. Men vårt uppdrag som kristna, om vi litar på Jesus, det är att vi får vara svaga, vi får vara bräckliga. Men ibland lämnar vi det där. Och att ja, men jag är så bräcklig, jag är så svag, och jag kan berätta om hur tufft livet är, och att jag har varit deprimerad, eller jag har kämpat med det här, och jag har gått igenom den här perioden. Och så lämnar vi det där. Men den här texten handlar inte om att bara prata om ett bräckligt kärl. Den här texten handlar om att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss själv. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Och det här tycker jag märker med mig själv, att det är så lätt att prata om att ja, men jag har nog haft en tuff period, eller ja, det har varit svårt under det här skedet, eller det har varit det ena och det andra. Och man har kanske lärt sig att det är okej att berätta att det inte alltid går som på räls. Liksom. Men så lämnar vi det där. Tänk om vi istället för att bara prata om att livet är bräckligt ibland, också skulle få berätta om skatten som finns där inne. Att inte vara så upptagen med det vi har eller det vi inte har. Alltså den här bägaren, kärlet. Så att vi missar det vi har. Evangeliet, skatten och Guds möjligheter. Det här är vad som händer om förpackningen är utan repa, utan brist. Ibland är vi ju som en förpackning utan brist. Vi håller ihop på utsidan. Och jag tror det var, inte vet om det var Anna som lärde mig eller berättade hur man skulle kolla om en melon är god, färsk eller ätbar. Jag tror det var du. Ja. Och då ska man se på något sätt där på ytan för att veta att innehållet var bra. Men våra liv kan vara sånt. Det behöver inte vara perfekt på utsidan för att se om innehållet är bra. Utan det får vara bräckligt. Men jag brukar tänka så. Tänk om människor genom mina sprickor i mitt liv får se in och se skatten där inne. Och då handlar det inte om att se min fantastiska personlighet. Och den är inte alltid så fantastisk tycker jag själv. Jag kan vara trött på mig själv oftare än kanske många tror. Och det är okej. Okay. Man får ju vara störd på sig själv och sådär. Men tänk om människor skulle se in i sprickan i ens liv och se wow. Det är inte din egen skatt du bär. Du bär någonting större. Det lyser någonting från ditt liv. Och det är inte din egen erfarenhet, dina lyckade dagar eller dina lärdomar. Utan det finns någonting helt annat. Och det är Jesus som lyser genom ditt liv. Och där är vi inte. Där är inte jag så ofta som jag skulle vilja vara. Utan man stannar vid det där att ja, men jag är ett bräckligt kärl och det är okej. Okay. Tänk om jag får vara ett bräckligt kärl. Med en skatt inuti. Och den skatten är Jesus. För vad hjälper det om omslaget är snyggt? Jag har köpt allt för många böcker. För att jag tänkte att den här boken den kommer vara snygg i min bokhylla. Och sen har jag liksom inte gillat innehållet. Det hjälper ju inte. Bättre att hitta någon bok på ett antikvariat eller på ett loppis. Och så här. Den kan vara hur sönder som helst på utsidan. Men innehållet är i alla fall bra. Jag har på sistone läst en bok om de förföljda i Kina, vilket är väldigt intressant. För här skriver Paulus också till korintierna om att det har varit tufft i Asien. De har misströstat om livet. Vi ska se, han skriver att bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi har haft det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Det är så Paulus skriver när han skriver om det här. Det var mycket värre än vi kunde klara av. Och jag läste en bok, flera känner till den här Broder Jun. Länge sedan kanske man har hört om honom, men jag läste den här boken om förföljda i Kina. Och de var misshandlade, de var förföljda och det var liksom brutalt vad de gick igenom. Och det yttre togs ifrån dem på alla sätt. Alltså de blev allt vad de hade, allt vad de ägde, till och med liksom kastrullar och kärl så de kunde laga mat. Allt togs ifrån dem. De kastades i fängelse, de misshandlades, torterades. Och jag förstår inte hur någon har klarat att gå igenom det där. Och ändå säger han gång efter gång att på något sätt är det ändå värt det. Och när jag läser det här som en trygg västerlänning här uppe i Skandinavien tänker jag att hur kan det där vara värt det? Men någonstans är de så bräckliga kärl, men skatten har de åtminstone hittat och hållit fast vid. Ingenting har kunnat ta ifrån den skatten. Och någonstans när jag läser det här tänker jag att wow, det här vill jag att ska vara också för mitt liv. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna. Det yttre kan tas ifrån oss, men det är ingen garanti för framgång. Vi kan bli förnedrade och hånade, men inga yttre omständigheter kan minska värde på evangeliet. Skatten som ingen kan ta ifrån oss. Våra egna förhoppningar kan gå i kras, våra drömmar kan tas ifrån oss. Böner kan verka bli obesvarade. Och vår tro kan verka väldigt svag och bräcklig. Jag vet inte hur det är för dig, men eller om jag bara hört det eller man har jämfört det. Men ibland har jag ju tänkt så att jag har nog så svag tro. Eller jag har som inte så mycket tro. Jag borde ha mera tro eller känna starkare tro eller få ett starkare möte med Gud. Men låt ingen besvikelse få ta plats i ditt hjärta. Utan ta det här lilla, lilla du har. Den här skatten. Och var rädd om den. Jag skulle vilja läsa ett ställe från Lukas 8. Och berättelsen, jag tror Anders predikade utifrån den också i början av hela den här coronapandemin när vi hade online-gudstjänster. Om när Jesus stillade stormen. Och det är ett sammanhang där som är så mäktigt på ett sätt. För jag sa i början här att varför kan vi inte, Gud ser det stora i det lilla. Han värderar det lilla vi har i våra liv. Det som vi själva ser ner på eller glömmer bort eller liksom underskattar. Och det här är en situation när Jesus stiger med lärjungarna i båten och säger att nu far vi över till andra sidan. Och de la ut och medan de seglar så somnar han. Och det står att det kom en stormvind över sjön och båten tog in så mycket vatten att det höll på att fyllas och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och den lade sig och blev stilla. Sen frågade han dem, var är er tro? Förskräckta och förundrade sa det till varandra. Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. Det finns ett annat ställe där Jesus säger att varför han är så lite tro. Men i den här, i Lukas evangeliet, så står det inte varför, utan det står var är er tro? Och jag tycker det är fantastiskt för att det är inte så här, varför tror ni så lite? Eller skärp er nu, tro bara hårdare, tro mer. Utan frågar, var är er tro? Jag tycker den frågan är ganska skön. För det betyder att vare sig den är liten eller stor, det spelar inte så stor roll. Utan det som spelar roll är att tar du fram det lilla du har. Var är din tro? Var är er tro? Tron behöver finnas på djupet. För om den bara finns på ytan, om den bara finns på det att man kommer till kyrkan nu och då eller man postar någonting kristet på sina sociala medier eller så här. Om inte går djupare än så kommer den här stormen kunna rasera ganska mycket. Men det handlar inte om mängden tro nu, utan fråga var är er tro? Tar du vara på tillfället? När du möter stormar, när du möter motgångar, vad gör du med den lilla, lilla tron du har? Jesus värderar ofta det här minimala. Den här kvinnan som kom med det här små, små kopparmynten som inte var värda någonting. Men han såg hennes hjärta och det räknades. Det handlar inte kanske så mycket om hur stark tro du har, utan på vem du har en tro. Objektet för vår tro, Gud själv, Jesus Kristus, det han gjorde på korset. Det kan vara en liten tro, men det är så stor skillnad vart vi lägger fokuset. Vart vi riktar tron. Jesus frågar inte efter mer tro, utan helt enkelt att de ska aktivera den lilla tro som finns. Tron kan vara liten, men objektet för vår tro sviktar inte av vår egen litenhet. Tron kan vara ifrågasatt, tron kan vara prövad, tron kan till och med vara bortglömd. Så där att vi känns för när någon frågar varför man inte varit i kyrkan på länge. Man säger, wow, jag har typ glömt bort det. För att jag har så lite tro, det är inte så viktig del av mitt liv. Men Gud ser det här lilla, lilla, lilla. Och han lägger ett värde på det. Hade vi Romarbrevet på skärmen där, Mikael? Exakt, så här står det. För det handlar inte om att berömma oss och skryta över hur stark tro vi har eller hur långt vi har kommit. Utan så här står det, att vad kan vi berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Alltså, det handlar inte om stora gärningar först och främst, utan det handlar om att vi blir rättfärdiga genom tro. Det står inte hur mycket eller hur lite tro, utan det står att vi blir rättfärdiga, vi får en rätt ställning med Gud genom tron. Så om du är här och inte har tror på Gud särskilt mycket, och hur ska man kunna tro på Gud? Men Jesus dog på ett kors. Man kan tro att det är sant, man kan också tro att det inte är sant. Men man kan tro att det är sant. Och lägga en liten, liten gnutta tro på att det kanske är sant. Och genom att tro på det så kan man bli rättfärdig, få en rätt ställning med Gud. Jesus frågar inte, eller krävde inte mera tro. Utan här frågar han, var är din tro? Och vem sa att det du har inte räcker? Vem sa att en liten gnutta tro inte skulle vara tillräckligt? Och det här kommer ju ofta fram, tycker jag själv för min del, när livet är pressat, när man är stressad och när saker inte går som tänkt. Och jag kommer på mig själv gång efter gång, man möter ju på många sådana situationer när man inte, trots att man är ett kristen och tror på Gud, så ber man inte Gud, utan man typ klagar till alla nära och kära man har över att det är som det är, och så har man inte ens bett till Gud. Förlåt alla nära och kära som är här, som jag har klagat på olika grejer i livet, och jag har inte ens bett till Gud. Det är så mycket lättare att bara klaga och jämra sig än att be en kort bön till Gud. Och mina starkaste bönesvarelser, de har inte kommit av långa, långa böner. Utan där kommer jag av små stunder där jag har bara sagt, Jesus, hjälp mig. Eller varit förkrossad eller brusten hemma själv. Det har inte varit på, liksom, i stora upplevelser på stora möten ens. Utan det är små vardagliga stunderna. För Jesus frågar inte efter mer tro, han frågar efter min tro. Var är din tro? Var är din tro på att Gud har lagt ner, på att det Gud har lagt ner i dig fungerar? Var är din tro på att Gud är närvarande genom dina utmaningar? Var är din tro på att Jesus faktiskt är med i samma båt som du? Har du en sån tro? Att Jesus är med dig när det rubbas runt omkring? Jag har mycket att lära mig av Olivia och min fästmö. Och en av de grejerna, så handlar just om det här att bara plocka fram tron, att bara plocka fram de här små bönerna. Och jag kan tycka ibland att det är lite så här, i början tyckte jag det var lite konstigt, för att i vardagliga stunder vi körde bil någonstans eller på väg och någonting höll på att gå snett eller någonting som jag skulle börja oroa mig för. Så istället för att oroa sig så utbrister hon bara att Jesus, hjälp oss med det här. Eller när någonting bra händer, jag är alltid så här, oh, wow, nice, det gick bra. Medan hon är alltid så här, tack Jesus för att vi, det här ordnar sig. Tack Jesus för att vi fick den där parkeringsplatsen. Jag säger att det är så små grejer. Men någonstans så har jag lärt mig att börja se upp till det där. För så att det här är ju de här, att ta den här lilla tron man har. Eller stor tro för den delen, ingen skillnad. Men att ta tron och låta den vara i vardagen, låta den vara i funktion. Vem sa att det du har inte räcker? Har någon sagt det att din tro är för liten? Har någon sagt det att du ber för lite eller läser Bibeln för lite? För det kan ju bli någon slags låsning i man tänker att ja, men jag är inte så där kristen som de andra. Men använd det där du har. För det är det dummaste, att man har gåvor, man har förmågor, man har möjligheter och så tar man inte vara på dem. Tänk om Gud är på väg att göra någonting stort i ditt liv genom små, små handlingar. Genom små, små stunder där du visar, okej, Gud, jag förtröstar på att du är med. Okej, Jesus, jag väcker dig i båten. Okej, Gud, Hjälp mig genom det här. Okej, Gud, det här är en stor utmaning, men hjälp mig. För det kristna livet handlar inte om att vara stark. Att ha en stark tro eller att tro mycket. Ju mer det kristna livet handlar om att vara stark eller ha en stark tro och tro mycket, desto mindre plats tror jag det finns för goda nyheter att lysa igenom. Att om det börjar handla så mycket om våra kärl eller liksom att vårt liv ska hålla ihop, så tror jag det finns ganska lite chans för det här ljuset och evangeliet att få plats och lysa genom våra liv. Så vi får bejaka att vi är bräckliga. Vi får bejaka att vi har sprickor i våra liv. Vi får bejaka och erkänna att det är tufft emellanåt. Men lämna inte där. Be korta böner till Gud. Erkänn att du behöver honom. Säg, hjälp mig Jesus med det här. Jag har mycket att lära mig då det kommer till det. Och jag vill lära mig att göra det i små vardagliga stunder. Var är min tro? Var är din tro? Vem sa att det du har inte räcker? Ge allt. Som den här kvinnan som gav också kopparmynten. Hon gav allt hon hade. Och det var inte mycket. Men hon gav allt hon hade. Jag tycker det är bara som fantastisk tröst också för oss. Att det är så lite fokus för Gud på mängden. På vår, till och med vår passion för honom. Vi behöver inte vara superhypade. Men vi kan ge det lilla, lilla vi har. Det behöver inte vara mycket. Det kan se banalt ut. Det kan kännas nästan löjligt att i lovsången öppna sin mun. Men gör det om inte du har gjort det. För det visar att du använder den lilla, lilla tro som finns till att rikta fokusen mot Jesus. Hänger ni med? Är det någorlunda förståeligt vad jag försöker komma fram till? Okej, hoppas det. Lägg det du har i Guds händer och låt honom använda det. Tänk på det inför den här hösten. Ni börjar jobba igen. Skolan börjar så småningom. Vi har massa små stunder i vardagen. Där man precis som lärjungarna i båten börjar oroa sig. Och kanske man till och med glömmer att Jesus är med. Man till och med glömmer att väcka Jesus. Jag undrar varför han sov. Kunde han inte vara vaken? Jag vet inte. Men jag undrar också varför väckte de bara inte honom tidigare? Varför lät de honom somna? Fick åka båt med Jesus. Men han sov. Vad gör du av de här vardagliga motgångarna? Vardagliga händelserna? Men inte behöver vara motgångar, det kan också vara framgångar. Tackar du Jesus i de små sakerna? Ber du till Jesus över de tuffa grejerna? Det stora i det lilla, det är vad jag tror Gud säger. Aktivera det du har. Agera utifrån att Gud kommer besvara när du ber de små bönerna. Agera utifrån att om du väcker Jesus så kommer han också vakna. Tänk om vi skulle se mer på den här skatten, evangeliet, de goda nyheterna, än att fokusera så jättemycket på att vi är bräckliga kärl. Inte bara bejaka vår brist och mänskliga verklighet, utan också tillåta Guds verklighet i vår vardag. Vi kan ställa oss upp och så ska jag bara be en bön för oss allihop. Det står också i Matteus 13:44 att himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han hem och säljer allt han äger och köper den åkern. Alltså den här tron på Jesus och den gåva det att få tro på honom. Den är värd allt. Och ibland känner man att man har inte mycket att ge tillbaks. Men den här mannen, han gick och sålde allt han hade. För han visste att den här lilla skatten är fruktansvärt mycket värd. Våga också du se värde i det lilla. Det Gud har börjat i ditt liv. Det står att det Gud har börjat, det är han mäktig att fullborda, att slutföra. Det kan vara litet, det kan se litet ut. Men för honom är det värdefullt det du ger till honom. Tack Jesus för att vi får vara inför dig och tack för att du har talat genom ditt ord. Tack helige ande för att du rör vid våra hjärtan. För att du ger oss det vi behöver den här stunden. Tack för att vi får vara som vi är. Vi får vara mänskliga men vi får också bejaka att evangeliet är de goda nyheterna.